Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Orup, han är ändå för jävla bra.
Så jävla bra på ska jag poplåta.
Så jävla bra.
Mare, mare.
Ja, men det är inte han.
Vad gör man på en söndag morgon?
Det är inte Orup.
Mare, mare.
Nu kör vi.
Fråga Anders och Måns.
Och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Jaha. Hej Ankan Johansson.
Hej Måns Nilsson, hur är det med dig?
Det är helt okej, men du då?
Ja.
Du strålar. Jag tror inte jag har sett dig så här livsglad på år och dag.
Oj, det var värst.
Vad har hänt?
En rolig grej som har hänt är jag, för det är ju ganska länge sedan, men jag har ju flyttat. Jag bor ju i en lägenhet nu i ett 30-talshus.
Mm.
Det är ganska fin lägenhet, jag är ganska nöjd med det. Det är lite lyhört.
Mm.
Så grannar ovanför, det är ju inte att jag bara hör dem, utan jag hör ju också vad de pratar om.
Då kan du ta med dig att möjligtvis är det så att de också kan höra dig.
Ja, men jag har lärt mig att ljud i hus går neråt. Så att grannarna under tar jag mer neråt. Alltså mer...
ljud i hus går neråt.
Ja, men att få ljud i hus fortplantar sig mer neråt än uppåt. Ja.
Jag vet i fan alltså.
Mina grannar ovanför, de har ofta fest. Och det är okej tycker jag, för att nu bor vi ju där och då... Ja, men jag vill också låta ibland och då tänker jag inte gnälla på mina grannar. Det får man ge och ta lite.
Ja, visst.
De har dock en liten vana att innan de liksom avbryter festen, när de ska lägga av, så kör de den här. Ljus, så det är det liksom sista som händer på festen.
Det är outro-låten på varje fest.
Tommy Körberg, Stad i ljus. Men det räcker inte där, utan de sjunger också med.
Ja.
Så i lördags, strax innan 3, då vaknar både jag och mina barn och tänker, fan nu kommer kriget alltså. Då var festen slut. Då gick outrot igång hos grannarna. Jag tycker det är helt okej när jag fest. Att jag inte ska gå upp och vara jättetrevlig och säga, kan vi inte bara sluta med outrot, eller outrot just klockan 3? Och jag tänkte att jag skulle gå upp och säga. Och du känner ju mig. Mm. Tror du jag har gjort det?
Nej, du har verkligen inte gjort det.
Nej, det har jag inte gjort. Nej, jag hoppas att de hör den här podden istället.
Ja, men det är mycket smartare.
Nu ska vi svara på lyssnarfrågor, för det är ju det vi gör och vi drar igång nu.
Har du fått fel på din fina bil, fast du inte gått mer än några mil? Ligg bara inte vaken, försök att stå på saken.
Vi börjar med en kort rackare. Den är från Hampus. Hej Ankeboy och Monkeyman. Jag undrar varför det finns så många orter i Småland med namn som slutar på Hult. Vad är ens en eller ett Hult? Med vänlig hälsning, Hampus. Anka, vad tror du att Hult betyder i till exempel Älmhult?
Men en hult, jag har för mig att jag har hört det här, att det är någon slags liksom ängsmark. Men när du säger det nu så tänker jag, inte en hult en liten stuga?
Nej.
Nej, jag gissar här.
Ja, det är väl superbra. Ja. Många hultnamn är från medeltiden och hult motsvarar tyskans ord Holz. Ankan, du har pluggat tyska på universitetet.
Ja.
Vad betyder
Holtz.
Nej, jag var inte schysst, Måns, jag vet inte.
Holtz betyder trä.
Ja, som, ebenholtz.
Ja, ja, exakt. Som ja. Träslaget ebenholtz till exempel. Men hult betyder inte trä utan skog.
Ja.
När man på medeltiden byggde en ny liten by i en skog så döpte man den till något med hult. Fagerhult, vad tror du det kan betyda?
Ja, vacker skog.
Ja, men exakt. Ja. Elmhult.
Ja, elmskog.
Elm, ja, och vilket träslag är elm?
Alm.
Ja!
Almskog, ja, vad snyggt.
Almskog.
Jaha, ja.
Det var det om det.
Fråga Anders och Måns.
Du Måns, i vårt förra program så råkar jag säga så här.
Bra upplägg för en limrik. Det är veckans lyssnartävling. Skrev en bra limrik på Magdagask.
Det liksom bara rann ur munnen på mig.
Ja, ja. Jag börjar bli van.
Då slog det mig nu så här efterhand när jag läste våra mejl. Man ska ju tänka på vad man säger. Det är en generell regel. Men nu sa jag att det var veckans avsnittets lyssnartävling. Att man skulle skriva en limerick på Magdagask. Och då blev det ju så.
Har våra lyssnare skickat in några limerickar?
Ja, strax under 100 limerickar har kommit in. Jag kommer inte läsa alla, jag lovar. För er som tyckte det där, fråga Anders och Måns, är det lite studentikost? Nu blir det ännu värre. För här kommer några limrikar på Magdagask. Och vi börjar då mycket riktigt med en limrik från Uppsala och Stefan Lundqvist. Två jäntor från Antananarivo. Det är ju huvudstaden på Madagaskar.
Nu sabbar du limriken här. Ja, jag ska prata igenom hela
det. Ja. Två jäntor från Antananarivo gastrerade oxögat på bio. När som bägge föll pladask för en filmisk Madagask. Salomoniskt, de bildade trio.
Förlåt.
Jag fattar den inte.
Det var... Vad heter han?
Stefan.
Stefan är alldeles för smart för oss.
Ja, den är svår.
Ja, ja. Men den rimmade.
Ja, jag tar en liten lättare. Och den kommer från Ola i Karlstad. Är det med?
Mm.
En skeppsbruten svält Magdagask hade varken spö eller mask. Men han hade ett bete som duger som mete, tänkte han när det hugg i hans task.
Nej, det var ju bra. Limrika får gärna vara lite snuskiga.
Ja, ja, absolut. Ja, vi går vidare.
Av hungratal så fick vi endast två.
Ja, det kommer fler sen.
Okej. Vi fick ett mejl med rubriken Jättesvår djurfråga. Då blev jag såklart nyfiken.
Och lite glad, va?
Hej Anders, hej Måns. Som jag satt här spelandes gitarr och förargades över mina små framsteg samt oviljan att öva svårare saker, så slog det mig hur det är med djurens utvecklingslinje. Vi människor har ju utvecklats och lärt oss lite nya saker allt eftersom. Fixa eld, verktyg, äta med kniv och gaffel, bygga flottare bostäder och så vidare. Men hur är det med djuren? Har de under tiden vi känt dem blivit bättre på något? Har de förfinat sina tekniker liksom?
Ja.
Bor till exempel grävlingen bättre idag än för 100 000 år sedan? Mm. Kan man säga att lejonen utvecklat sin jaktteknik senaste decenniet? Och kråkfåglar som är så smarta, har vi egentligen sett att de lärt sig något nytt under tiden vi betraktat dem? Eller lallar de bara omkring på repeat som jag med min gamla gitarr? Det finns många djurraser vi präglat och förändrat, till exempel husdjur. Sådana menar jag inte. Hälsningar. Ivan?
Ja, det här är en bra fråga. Lite spontana tankar.
Ja.
Alltså, man har ju läst när mobiltelefonerna kom att fåglar börjar låta som mobiltelefoner.
Att de härmade ringsignaler?
Ja, så att de verkar ändå sugna på att lära sig nytt. Liksom. Här är något nytt ljud, det ska jag lära mig, eller hur?
Va? Absolut.
Och så djur har ju anpassat sig efter att leva i städer. I Indien så är det olika jaguarer som knallar i städerna och sånt.
Knallar i städerna?
Nej, jag vet inte.
Vi tar det från början. Det finns tre olika sätt att få kunskap. Ett, medfödd kunskap, alltså instinkt.
Ankan, om du sätter din hand på en varm spisplatta.
Så tar jag bort den.
Så tar du bort den. Om du kör mot ett staket eller cyklar mot dina grannars hus så väjer du undan. Det är instinkt. Som just du då saknar. Men du fattar grejen.
Ja. Jag tjatar om det där.
Två. Man kan få kunskap genom att själv prova sig fram. Trial and error. Ja. Anders, du har köpt skruttiga bilar så många gånger att nu har du lärt dig att inte göra det. Och tredje, det sista sättet att få kunskap är genom socialt lärande. Ja. Man kollar på andra.
Jag ska bara säga det där trial and error. Ja. Alltså problemet med det är att jag har ju lärt mig att jag inte ska köpa skruttiga bilar. Mm. Men problemet är att känslor ofta sabbar vad man har lärt sig.
Mm. Nej, men då är det bättre att vara som jag, att inte ha så mycket känslor. Att få trycka dem och ha dem i en liten ask någonstans i hjärttrakten.
Ja. Usch, jag har för mycket känslor. Här om natten så satt jag och tittade, dök upp på min telefon gamla klipp från en sån där talangprogram från något land.
Och va? Alltså YouTube-klipp från något annans land, alltså, talang, ja. TV-program.
Och det rann tårar ner frankan. Så, nej, jag tänkte, nu har jag för mycket känslor.
Nu är jag inte helt stabil om jag engagerar mig så här mycket i den här turkiska trollkarens öde.
Ja, ja.
Tredje och sista sättet att få kunskap är genom socialt lärande. Man kollar på andra i flocken eller familjen och härmar. Alla andra i din gymnasieklass, Ankan, ekonomisk linje, rökte. Då började du också röka.
Ja, det är tyvärr sant. Ja.
Denna kunskap kan man kalla kultur. Mm. Och vi människor som är så besatta av att vara bättre än de andra djuren, det bästa djuret, som om det var någon jävla tävling. Vi trodde länge att det bara var vi som hade kultur, det enda djuret som förde vidare kunskap från generation till generation.
Ja, men jag har läst om bläckfiskar, att de dör ju innan liksom deras avkomma är född. Jaha. Och det där ska vi tydligen vara lite tacksamma för att jo, men för att de har lärt sig så mycket den här korta tiden de lever, så att om de kunde lära det vidare så skulle de typ bli lite läskiga att ha att göra med.
Lite väl smarta.
Ja.
Då hade det kanske varit bläckfiskar som hade styrt världen och vi hade varit djur två liksom i hackordning.
Och vi hade varit skinka på deras mackor.
Den tyska 1700-talsfilosofen Immanuel Kant sa så här.
Han är alltid, när han dyker upp, nu blir det roligt, tänker man.
Han är så himla torr, Immanuel Kant. Han sa så här: människan är det enda varelsen som behöver utbildning. Och det här är såklart helt fel. Immanuel Fjant, som du brukar kalla honom. Ja. Du är trött på hans skitsnack.
Jag tycker att han är för torr.
Väldigt många djur lär sig saker av sina föräldrar och sin flock. Och ju smartare djur, desto mer sånt här socialt lärande. Jag gissar att en snigel får det mesta av sin kunskap medfött. Alltså instinkt. Möjligtvis att den provar sig fram och läser någon enstaka sak. Alltså det här bladet smakar illa. Jag ska inte äta fler av det här bladet.
Ja.
Men jag tror knappast att den lär sig så mycket av andra äldre sniglar.
Nej.
Jag tror inte att det går ett rykte bland mördarsniglarna att man ska akta sig för ölfällor.
Nej.
Något som däremot en flock råttor mycket väl skulle kunna lära sig att lära ut.
Ja.
Exempel på djur som lär sig av äldre individer finns det hur många som helst. Lejon och vargar lär sig sin flocks speciella jakttekniker.
Mm.
När jag tittar på en gräsand så tänker jag att det där som den pysslar med, det är inte så avancerat.
Nej.
Måste,
ja,
måste.
Fast det är inte rättvist. Alltså, för när jag cyklar förbi en kanal här i Malmö, då är jag ofta gräsänder. Och det händer när de som äter och ställer stjärten vertikalt rätt upp. Alltså det kräver övning, tänker jag varje gång. Alltså de ser så jävla roliga ut.
Nej, du menar att det är inte medfödd kunskap. Det är för avancerat, det är inte instinkt.
Nej.
Nej, jag tänker att gräsänder mest går på instinkt, men en gräsandsunge som adopterades av en familj lommar lärde sig lombeteende och gjorde sedan en massa saker som gräsänder aldrig gör. Den red på sin adoptiv lomförälders rygg. Den simmade under vatten. Det gör inte gräsänder, de bara tittar ner.
Jaha.
Den fångade fisk. Det är absolut inte gräs ändå.
Nej.
Den lärde sig supermycket av sina lomföräldrar. Och det tyder då kanske på att det är mer socialt lärande för gräsänder än vad jag ger dem cred för. Ja, men det är därför det är svårt att plantera ut vissa djur i naturen som är uppvuxna i fångenskap.
Ja.
De har liksom inte med sig all den kunskap de behöver.
Nej, och det är det här berömda klippet också, den här geten som har vuxit upp med hundar. Har du sett
nej,
det?
Nej.
Ja, fruktansvärt roligt. En get som försöker vara hund. Det går så dåligt, men den satsar ju. Kan ni söka på YouTube?
En buffel som är uppvuxen i box med hö och äta. Släpp ut den på stepp och då ser du en förvirrad buffel. Va? Fasiken.
Ja, men så är det ju människor lite också.
Ja.
Alltså, det kan man känna igen sig i buffens beteende.
Vadå då?
Alltså, man har aldrig ätit buffé innan.
Mm.
Klart man skulle bli förvirrad.
Späckhuggare lär ut en massa saker till sina unga, hur man känner igen sin flock, flockens speciella jakttekniker och så vidare. Och olika flockar beter sig på lite olika sätt. En flock har sin egen kultur. Ju smartare djur, desto mer skiljer sig de här flockarnas beteende. Mer kultur, mer socialt lärande. En grupp schimpanser i Kongo tillverkar nästan 30 olika verktyg, medan en grupp schimpanser i Uganda inte gör ett enda verktyg.
Jaha. Men då är det då frågan som kvarstår. Har de blivit bättre på verktyg liksom under vår tid?
Ja.
Jaha. Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, men det är ju det som är det feta med socialt lärande. Att instinkter, den kunskapen tar ju generationer att förändra.
Ja.
Medan socialt lärande kan man ju lära ut supersnabbt.
Ja, så du menar att 1970 så tillverkar schimpanserna i Kongo kanske 28 verktyg?
Ja, ja, visst.
Ja, ja, ja.
Alltså detta gissar jag såklart.
Ja.
Så genom att lära av varandra kan ju snabbt anpassa sig till nya omständigheter. Du pratade om den här jaguaren som spatserade runt någonstans i Indien.
Ja.
Du pratade om fåglar som härmade mobilsignaler. Det finns exempel på duvor och sparvar som tas in till köpcentrum för att hitta mat genom att öppna såna här automatiska rörelsensorer och dörrar.
Ja, vi minns ju alla nyheter om duvorna i Stockholm som har lärt sig åka tunnelbana.
Ja visst, precis. Det, brevskrivare Ivan, måste väl vara ett klockrent exempel och bevis på att djuren kan lära sig saker hela tiden. De blir bättre på det de gör. Det finns också kråkor som släpper nötter på vägar för att bilar ska köra över dem och sen hämtar innehållet, kärnan, när det blir rött.
Se cirkushästen, se så vacker den är, så klok och fin är cirkushästen.
Apropå schimpansankan och olika grupper och flockar, att de har olika kulturer, så läste jag en spännande studie från 2018. Forskare inom evolutionär antropologi från Oxford och Max Planck-institutet har studerat schimpanser i Thai National Park i Elfenbenskusten. Här finns ett antal grupper med schimpanser som knappt har kontakt med varandra och som har då olika kulturer. De gör saker på lite olika sätt. Bland annat så knäcker de nötter på olika sätt. I en av grupperna så använder man en stor sten och slår liksom få gånger men hårt. Medan i en annan grupp använder man en pinne och måste sitta och slå jättelänge. Alla i gruppen öppnar nötter på samma sätt. Det här är liksom gruppens sätt att öppna knäcka nötter.
Mm-hmm.
Och sätten att knäcka nötter är då olika effektiva.
Mm-hmm.
Men vad händer då om man tar en schimpans från den supereffektiva nötknäckarflocken och introducerar den i en flock med ineffektiv nötknäckarkultur? Kommer den nya schimpansen hålla kvar vid sin överlägsna knäckteknik fast alla andra gör på ett annat sätt? Eller kommer han eller hon samla ihop sin nya grupp och försöka lära ut den mer effektiva tekniken? Eller kommer vår schimpans att anpassa sig och gå över till den nya flockens mycket sämre knäckteknik?
Ja, men jag tror, tyvärr, för det här kan man ju känna igen sig, man vill ju gärna vara en del av en grupp. Alltså det här flockbeteendet är ju väldigt starkt, så jag tror kanske att den börjar göra det dåliga sättet.
Det är rätt. Forskarna såg att den nya schimpansen anpassar sig.
Ja.
Vår schimpans kommer alltså sitta där med en nöt
och känna till ett mycket effektivt sätt att knäcka den här nöten.
Ja.
Men ändå göra som de andra, ta en pinne och slå på sin nöt. Bara för att resten av flocken gör det.
Ja, men det är ju lite som orup. Nej, men alltså, vi pratade om orup här innan. Att när jag gick liksom gymnasiet.
Uh-huh.
Gillar jag orup? Det här är ju bra poplåtar.
Uh-huh.
Men i min grupp så gillade man inte orup.
Vad gillade man?
Ja, men man gillade Minor Threat ju.
Ja.
Så jag gillade inte heller orup.
För att det var viktigare för dig att bli accepterad i gruppen.
Som gillar Minor Threat.
Än att få lyssna på orup hela dagen.
Ja, då satt jag och lyssnade på Magnus Fett och visste att orup är ju bra.
Och precis så här är det för den här schimpansen. Ja. Mycket, mycket viktigare att passa in i flocken och bli socialt accepterad än att kunna öppna sina nötter snabbt.
Deppigt.
Deppigt, ja.
Måste vi ska gå vidare, men jag kör väl en limrik till innan.
Ja.
Det var ju förra avsnittets lyssnartävling, skrev en limrik på Madagask. Och här kommer en då från Mats. Är du med?
Mm.
En Madagask från Antsiranana hade lagt sig till med en ful liten vana. Han höll gaserna inne, ville ha dem som minne. Slapp det ut, nådde tryckvågen gana. Den är bra tycker jag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Nästa brev kommer från Per. Hej Anders och Måns. I ett avsnitt av Så funkar det berättade Måns om urhumorn. Minns du det här Måns? Du berättade faktiskt världens äldsta nedtecknade vits. Och jag bad dig innan i morse att ta fram den så du kunde läsa den för oss igen. Ja.
Här har vi den. Den är nästan 4000 år gammal. Det är ett sumeriskt skämt från 1900-talet före Kristus. Här kommer det. Detta har aldrig hänt genom eviga tider. En ung kvinna som inte pruttar i sin makes knä.
Mm. Ja, den är fortfarande inte så stark det.
Fortfarande inte? Nej, men om ytterligare 4000 år.
Nej, när jag googlade lite här i morse så hittade jag världens näst äldsta nedtecknade vits.
Jaha.
Vill du höra den?
Jajamän.
Den är från Egypten och är nedskriven 1600 före Kristus. Hur roar man en uttråkad farao? Du sätter en massa kvinnor i en båt, endast iklädda fiskenät. Seglar den ner för Nilen och ber faraon att fånga en fisk.
Faraon är intresserad av tjejer på något sätt, eller hur?
Ja, det är det som är det roliga.
Ja.
Vilken är Europas äldsta vits? Ja, det är lite svårt, men jag har hittat Storbritanniens äldsta nedtecknade vits. Är man på den?
Ja.
Den fattar man. Vad hänger vid en mans lår och vill komma in i ett hål den ofta kommit in i förut? En nyckel.
Mm.
Mm. Också lite snuskig så. Ja. Man tror att det ska handla om att han vill ligga och så är det en nyckel som hänger där.
Alla de tre skämten hade ju det gemensamt att de var lite snuskiga.
Ja, och att de inte var så roliga, va?
Ja.
Ja. Tillbaka till Pers brev. En fundering som dyker upp. Vilken sorts humor våra släktingar, aporna, gillar. Föredrar olika apor, olika sorters humor. Till exempel gorillor som gillar slapstick och schimpanser som gillar kiss och bajs humor. Tacksam om ni reder ut detta. Per.
Jag lägger ju alldeles för mycket tid på att kolla på klipp på nätet. Och det händer ju ofta att det dyker upp apor som skojar med besökare på zon och sånt.
Men det känns oftast som de inte riktigt fattar själva. Alltså djur på YouTube är lite som kungen, kan man säga. De fattar inte själva riktigt när de är roliga. Men kan djur ha humor? Det är frågan. Det finns ju många anledningar till att vi skrattar. Det kan ju vara verbala skämt. Det kan vara som du säger slapstick. Eller kanske att man blir kittlad.
Ja, men kittlad måste väl vara en annan sak, va?
Ja. Det korta svaret är här. Nej, djur har inte humor. Men,
nej, men primater har humor. Detta är jag helt säker på.
Du är rätt på det, Måns. För det finns såklart undantag. Och vilka två sorters djur skulle du gissa på om man vet har humor?
Primater, alltså olika sorters apor. Och så myror.
Nej, delfiner såklart.
Delfiner, ja. Om då bläckfiskar kunde lära ut till sin avkomma, så kanske bläckfiskar hade varit det roligaste djuret. Det hade varit bläckfiskar på våra stand-up-scener runt om i Sverige.
Ja. Ikväll kan vi se herr Bläckfisk support Carl Stanley. Så kan du
så kan det vara.
Jag vet inte. Ja. Vi måste först då reda ut vad är humor. Och det har man ju funderat
över. Immanuel Kant. Ja. Den tyska 1700-talsfilosofen.
Herregud.
Som du hatar. Ja. Han säger så här. Skratt är en affekt som beror på att en spänd förväntan upplöses i intet.
Jag tycker det är som vanligt när Kant snackar. Skitsnack.
Nej, men jag kan förstå. Ibland så bygger man upp mönster för att bryta mot dem. Man säger Kalankas tre brorsöner, Knatte, Fnatte och Dilba. Då har man byggt upp ett mönster med de två första. Och så finns det förväntan då, Knatte, Fnatte, att man ska säga Chatte. Så en spänd förväntan. Och så säger de något annat, så upplöses förväntan i intet. Och så skrattar man, fnystar man till.
Ja, jo, fast om jag ska rätta Immanuel Kant så ska jag säga Kant. Det är en spänd förväntan som upplöses i en överraskning. Man har funderat i hundratals år, vad är humor? Basteorin här. Skillnaden mellan vad man förväntar sig och vad som faktiskt händer. Och med den definitionen har nästan inga humordjur. Och då är det såklart...
Har nästan inga humordjur.
Men så är det såklart undantag. Det finns delfiner som jag sa och apor. Och delfiner till exempel lär ha ett speciellt läte som de använder när de bråkar lite på låtsas. Så att de inte ska missförstå och tro att det blir riktigt bråk och det blir dålig stämning. Och det här tror man är, även för oss människor, en av anledningarna till att vi faktiskt skrattar. Vi visar, vi skojar, nu har vi trevligt, det här är inte på riktigt.
Ja, men det där med, jag hatar att jag blir kittlad. Att jag ändå då skrattar när någon idiot försöker kittla mig.
Det här kommer vi komma till, det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Ja. Och det andra undantaget var då såklart...
Primater.
En mycket berömd gorilla, Koko. Som förstod, vi har haft henne uppe i programmet tidigare. Hon förstod mer än 1000 engelska ord via små skyltar. Och 2000 talade engelska ord.
Oj.
Hon fattade också slapstick. Och verbal humor. Ett skämt som den här apan Coco brukade dra var att hon signalerade ordet chase, alltså jakt, efter att ha knutit ihop sin skötares skor.
Det här är bättre än många av våra kollegors humor.
Många av våra också. Nu blir det roligt, tänkte Coco, om skötaren försöker jaga mig. Coco lär också ha haft liksom speciella läten när det blev roligt. De lät inte som skratt, men konstiga läten.
Ja.
Så att när skötaren snubblade då kom de här konstiga lätena. Hon kunde också verbal humor. Hon fick en gång frågan, what can you think of that is hard? Och då svarade Coco, rock och work.
Så att, en sten är hård och arbete är också hårt arbete, ja, är jobbigt.
Ja, just det.
Jag förklarade skämtet.
Om vi ska backa och se vad som hände. Du förklarade alltså för våra lyssnare ett skämt som apor förstod. Det behövdes inte, Måns.
Nej, det var faktiskt dumt när du säger det så.
Så det är lite ett svar på din fråga där, Per. Apor gillar både slapstick och ordvitsar. Men sen finns det en ny definition av vad som är humor. Och det här kallar man något väldigt konstigt, nämligen Beninge violation.
Mm-hmm.
Det är alltså skratt som uppstår när något hotar ens välmående, ens identitet eller tankestrukturer, men samtidigt känns okej. Så att jag säger något eller gör något med dig som känns som att det hotar ditt välmående, din identitet eller hur du tänker, men ändå så känns det okej och då blir det roligt. Och det här kan faktiskt förklara varför vi just skrattar när någon kittlar en. Det är något som hotar ens fysiska utrymme.
Mm.
Det är inte egentligen så farligt. Och det här kan också förklara varför vi inte skrattar när vi kittlar oss själva. Det vill säga, om jag kittlar mig själv så hotar jag ju inte mitt eget fysiska utrymme.
Kommer du ihåg den enda stället på kroppen där man kan kittla sig själv?
Ja, är det gommen, va?
Ja.
Och om man nu kallar det här för humor, då är det ganska många djur som har humor. Råttor exempelvis, de är kittliga. Mm. Och hur vet vi det? Jo, för 2014 ägnade sig forskare vid, och håll i det nu, Northwestern University's Folk Center for Molecular Therapeutics i Illinois åt att kittla råttor.
Bra jobb!
Och tanken på att djur kanske har humor, den är inte så långt borta. Dels tänk på vad du har pratat om innan idag, allt som djur lär sig och kan.
Mm.
Man vet också, till exempel, att hundar fattar orättvisor, att spindlar har olika temperament och att bin kan tränas till att bli pessimister. Det är fantastiskt. Om det kommer vi säkert prata mer om. Hur skämtar du med ditt djur? Skriv och berätta till fraga@andersochmans.com.
Vi är tre stycken skojiga skojare. Oj, 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 ojare. Vilka skojare. Ring till oss på er lilla petmojare. Och tre skojare kommer strax.
Vill du höra ett skämt som Immanuel Kant har skrivit?
Nej.
Det är på engelska, det är med reservation för uttalet här.
Ja.
A man's rich relative dies. Suddenly he is rich. To honor his relative, the man wants to arrange a solemn funeral service. But he keeps complaining that he can't get it quite right. What's the problem, someone asks. I hired these mourners, alltså sörjarna, I hired these mourners, but the more money I gave them to look grieved, the happier they look.
Ja, men det har vi kommit fram till då, att Immanuel Kant är en sopa.
Dags för en ny fråga. Hej, hör ni, vem döpte Sverige till Sverige egentligen?
Oh.
Ta hand om er. Önskar Johanna, Joel, Madeleine och Mackan. Anka, vet du detta?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Sverige betyder svearnas rike.
Ja.
Och svearna var en nordgermansk folkstam som bodde i ungefär det som idag är Svealand.
Svealand?
Alltså runt Mälaren där.
Mm.
Söder om det, i det som idag är Götaland, bodde ju
götarna.
Det var alltså två olika folkslag.
Mm.
Och när svearna bosatte sig runt Mälaren, det vet man inte riktigt. De anlade handelsstaden Birka cirka år
750 efter Kristus.
Mm.
Men kanske kom de dit och bosatte sig redan innan Kristi födelse.
Mm.
Så här beskriver den romerske historieskrivaren Tacitus folkstammen svionerna i sin skrift Germania från år 98 efter Kristus. Svionerna är en mäktig stam vars militära försvar är styrt av en kungamakt. De är anmärkningsvärda inte bara av sina krigare utan också för sin stora flotta med fartyg som ser likadana ut i både för- och akter. Det fornnordiska namnet för sveafolket var Svitjod.
Vad hette han?
Svitjod.
Ja.
Känner du igen det?
Nej, låter som något som man kan äta som kommer från Ungern.
Ja, det är det inte. Det betyder alltså sveafolket.
Svitjod. Kan vi även en korv med lite svitjod?
På många språk, kanske de flesta heter Sverige fortfarande varianter av svitjod. Anders, vad heter Sverige på engelska?
Sweden.
Tyska.
Schweden.
Franska.
Swed.
Ja, italienska. Ja.
Och det kan jag inte.
Svesia.
Ja, just det. Ja.
Alla dessa ord är besläktade med ordet svitjod.
Det är det som man har på korv.
Och inte med ordet Sverige, Sverige.
Nej.
Vad heter Sverige på isländska?
Ja, ah, nej, herregud.
Svitjod.
Gör det det?
Ja.
Ja. Ja, jobbigt för islänningarna att blanda ihop det där man har på korv och Sverige.
Så här uttalas det.
Svitjod.
Svitjod. Antagligen hade Sverige även på svenska fortfarande hetat någon variant av Svitjod. Sveafolket. Eller möjligtvis Svealand som Finland eller Svemark som Danmark. Om det inte var så att någon tyckte att det var väldigt, väldigt viktigt att det framgick att namnet på den här biten land där svearna borde vara ett rike.
Ja.
Ett rike. Och vem kan tycka det är viktigt att det heter något med rike?
Ja, det är många som tycker det är viktigt tyvärr.
Antagligen kanske en kung propsade på att vårt land inte skulle heta Svitjod utan Svieriki.
Ja.
Den äldsta text där man hittar ordet Sverige är i Beowulf-kvädet.
Va?
Ett heroiskt epos skrivet på fornengelska runt år 1000. Så antagligen är det någon gång där som svearna döper sitt rike till Sverige. År 1080 erkänns Sverige som ett land av påve Gregorius den sjunde. Vad heter kungen i Sverige då, Ankan?
Åh, oh, herregud, sån här du vet konung av längden är mitt sämsta.
Ja. Ingen den äldre.
Jaha.
Men varför stavas Sverige med G och inte K som är rike?
Ja, det är väl något att man... Det var, har du pratat om tidigare, G och K, att man höll på att blanda ihop. Och
ja, men från början stavades det faktiskt med K.
Ja.
Länge, länge. Första gången Sverige med G dyker upp i skrift var 1384. Och då har vi ju pratat om i podden så funkar det. Att under den här tiden så ändrades stavningen av en massa ord från K till G. Bland annat så blev då bakare...
Bagare.
Ja. Och en teorin vi hade då var att det var danska språket som hade påverkat det svenska. Ja, för att sammanfatta. Johanna, Joel, Madeleine och Mackan. Man vet alltså inte vem som döpte Sverige till Sverige. Men antagligen var det runt 1000-talet. Kanske något 100 år tidigare. Och om ni inte erkänner staten Sverige så kan ni ju alltid kalla vårt land för
Svitjod.
Som islänningarna.
Ja.
Anka, vad heter Sverige på finska då?
Vad många svåra frågor.
Chansa.
Juttukukku. Jag vet inte.
Rutsi.
Ja.
Det har ju ingenting med någon annan.
De har en egen, helt egen språkstam. Det är ju Finland och Ungern just.
Ja, men precis. Vad har Rutsi med Svitjod att göra? Ingenting.
Nej.
Rutsi är ett namn som minner om ruserna. De roslagsbor som genom färder österut också gav upphov till namnet Ryssland.
Ja, russarna såklart. Ja. Ja. Nu har du ställt så många frågor så hjärnan har stängt av.
Ja, ja, ja.
Osman, släng på glaset ur min hand. Ryssland är ett vackert land.
Så otroligt roligt att er fantastiska podd är tillbaka igen. Och det tackar vi för att du skriver så. Jag är en något tankspridd person och hinner ofta glömma bort vad jag ska hämta eller göra på väg till just det jag ska hämta eller göra. Varför hjälper det då att rent fysiskt backa tillbaka till den plats man var på när man kom på det man skulle göra? Vad är det egentligen som händer i hjärnan? Finns det möjligtvis som en liten bandspelare någonstans där inne som spår tillbaka bandet några sekunder och hur är det ens möjligt att glömma något så snabbt? Ha det nu jättefint. Hälsningar Lisette.
Okej, okay. Jag behöver en penna. Mm. Och så går jag in i rummet bredvid för att hämta en penna. Men där, väl där har jag glömt bort. Varför är jag nu här? Vad var det jag skulle hämta?
Så går du tillbaka och kommer du på, just det, jag skulle ju...
Hämta en penna.
Varför är det så här? Finns det en liten bandspelare? Ja, vi har ju tidigare pratat om att vi har som en liten bandspelare i huvudet. En fonologisk loop som bandar några sekunder ljud i minnet. Och det var ju den som var inblandad i det faktum att man ibland får en låt på hjärnan. Just men vilken låt ska man sudda om man får en låt på hjärnan? Kommer du ihåg det, Måns?
Det var Lasse Berghagen.
Ja, den suddade ut alla låtar. Den här. Han tog av sig sin kavaj. Lasse Berghagens En kväll i juni. Tror du det är detta som gör att vi kommer ihåg pennan när vi går tillbaka i rummet?
Ja.
Nej.
Nej.
Jag har ju pluggat psykologi. Och när det kommer till hur hjärnan fungerar, då är det mycket gissningar. Ofta kvalificerade gissningar, visst. Men hjärnan är ju väldigt komplex. Varför minns man då något när man återser en plats? Nu har jag läst vetenskapsmagasinet The Conversation.
Ja.
Det var svårt att förstå vad som stod. Ja. Men jag ska göra mitt bästa.
Ja.
Först och främst, vi minns ju oftast bättre vad som hände typ igår än vad som hände för typ 4 år sedan.
Mm.
Det är ju, känns ju självklart. Men sen kan det ju vara så att det plötsligt ploppar upp ett minne. Whoop. Oj, varför kommer jag att tänka på när jag misstog Robin Paulsons pappa för Robin Paulson nu? Och ofta har det där att göra med att man besöker just en plats.
Ja, han var ju så ung när han slog igenom. Han var ju bara 15, då kan ju inte pappan vara med än liksom 45 kanske. Kan det vara något sånt?
En av anledningarna till att jag gillar att vara i Linköping är att om jag cyklar från min barndomshem in till centrum så finns det liksom... inte en enda asfaltsnutt eller buske som inte framkallar liksom ett minne. Och det är ju fina minnen och det är ju fula minnen. Man minns liksom när lillen slog Sven i huvudet med en flaska 20 sekunder in på festen. Man minns när Ogen fick en stöt av sin hemmabyggda ljusrigg. Och man minns när man kräktes precis innan ett efterlängtat och därmed inställt hångel med Vivi. Mm. Allt det här bara kommer ju när man cyklar. Ja, det är ju roligt på något sätt. Minnet liksom kokar som en svettig fluga mellan fönsterglasarna. Alltså, det är ju kul det här. Och då är det ju just platserna som gör det. Och nu så tänker forskningen så här. Att kontexten i vilken minnen skapas är väldigt viktig för liksom återkallandet av minnet. Det finns en teori som heter så här, svårt ord, contextual binding theory. Och det är då 3 delar i den här teorin. Det är inlärning, förändring och återhämtning. Vi ska ta det från början för det är lite rörigt.
Okay.
Den allmänna uppfattningen är att man lär sig genom att liksom associera. Alltså om A och B hör ihop och så visar någon upp A, då minns jag B. De är liksom associerade med varandra, eller hur?
Att man minns på det sättet, att man skapar minnen på det sättet.
Nej, men att man återhämtar minnen på det sättet.
Aha.
Ja. Jag skulle hångla med Vivi,
ja.
Men jag kräktes.
Aha.
Jag ser Vivi och jag tänker på att kräkas. Det är ju jättetaskigt på Vivi, det är ju supertrevlig tjej. Men så är ju den allmänna teorin.
Okej.
Okay. Men enligt den här nya teorin då? Contextual binding theory, så lägger man till liksom kontexten i vilket saker och ting hände.
Okay.
Och kontexten är liksom inte samma som platsen. Det är liksom platsen, men det är också tankar och känslor och annat som man hade i huvudet när det hände.
Lukter.
Så jag skulle hångla med Vivi, jag kräktes och jag kände skam.
Ja.
Ja, då kan det ju vara så att jag kräks. Jag kommer tänka på Vivi, men det kan också vara att jag av någon anledning känner skam. Ja. Och då kommer jag på Vivi, ja. Just det.
Ja. Olika saker som triggar igång att ett minne poppar upp.
Men då är ju problemet att vissa kontexter har liksom många minnen.
Mm.
Jag har ju känt skam väldigt många gånger.
Väldigt många gånger.
Och jag tänker ju inte på Vivi varje gång.
Uh-huh.
Och den här likheten mellan kontexter, den blir då lite liksom viktig när man ska minnas. För att hämta minnen, då blir det lite som att googla. Och det är lättare att hitta rätt minne om jag har många bra sökord, är du med?
Ja.
Så helt enkelt, du har lättare att minnas om du försätter dig i en så liknande kontext som när minnet skapades.
Okej, okay, så för att det ska ha störst chans att du börjar tänka på Mimmi, då kanske Vivi. Då kanske du ska kräkas och vara på det stället och känna någon typ av skam.
Ja.
Och då blir det som 3 olika sökord som plockar fram Vivi ur din lilla hjärna.
Ja, och det här kan ju vara en av anledningarna till att det är lättare att minnas saker som har hänt just nyligen. Sen blir man ju äldre och den här tonårsångesten som man hade då innan man kräktes, den, tack gode Gud, den vill man ju inte skapa igen. jag har inte hårt i axlarna längre. Och jag bor inte i Linköping. Det blir mycket svårare att hämta hem de här
minnena. Aha, du har fler mindre sökord som är aktuella för dig.
Och man gjorde ett roligt experiment för att bevisa det här med kontextberoende minnen. Det här var redan 1975. Då lät man alltså dykare komma ihåg olika listor med ord. Mm. Både på land och på vatten. Och på land minns de bättre vad de hade lärt sig på land. Och under vattnet minns de bättre vad de hade lärt sig under vattnet.
Wow!
Om inte annat är det här ett bra argument för att bli forskare. För man får hitta på roliga saker alltså. De fick liksom inte lära sig saker inomhus och utomhus eller i ett blått och ett gult rum. Nej, på land eller under vatten tyckte forskare. Det blir smidigast, tänkte forskarna. Då behöver vi bara hitta 20 dykare och 20 dykardräkter och ett djupt hav och fruktbeständiga sådana här listor.
Laminera papper.
Ja, just det. Och så ska vi hitta ett sätt att prata under vatten då.
Ja, ja.
Ja, det måste vara det bästa, tänkte forskarna. Men som sagt, kontext är inte bara platser, utan det är också olika känslolägen. Och därför minns man olika beroende på om man är glad eller ledsen.
Mm, mm.
Det har man visat också på samma sätt att man minns saker som man har lärt sig när man är ledsen bättre när man är ledsen, eller saker som man har lärt sig när man är glad bättre när man är glad.
Alltså om man är nedstämd redan från början, så finns det större risk att man fortsätter tänka på deppiga grejer.
Nej, men om du är nedstämd och lär dig multiplikationstabellen, så har du svårare att komma ihåg multiplikationstabellen när du är glad.
Ja. Så om man har haft en traumatisk skolgång men ett ganska lyckligt vuxenliv, så kan man skylla på det, att man inte kommer ihåg ett skit från sin skolgång.
Absolut. Men det är också därför det är dåligt att hästplugga inför ett prov till exempel. Då har man ju bara en kontext att hämta grejer ifrån. Det vill säga så sitt kanske studentrum. Om man liksom pluggar lite här och lite var och lite, då kan ju liksom både ett kafé och ett stall och ett fint väder och ett fult väder trigga igång de här minnena.
Nej, men visst vore det fiffigast att plugga i samma rum där man sen ska göra provet.
Absolut. Och med det här kan man förklara att man backar tillbaka i rummet, så får man ytterligare ett sökord. Det blir inte konstigare än så. Men nu pratar vi gärna, Måns, och då räcker det inte med en teori, i och med att det finns liksom flera hundra teorier om hur vi minns. Vi måste ha minst två.
Minst två.
Så här kommer nästa, den kommer från Psychology Today från 2013. Så den har ju några år på nacken. Minns du, Måns, vad vi gjorde 2013?
Du och jag, ingen aning.
Försök.
Vi sände kanske 2013, det var 7 år sedan. Mm.
Och om du försöker tänka då utifrån contextual binding theory, och jag ger dig den här nyckeln, du har jättemycket, jättemycket stressångest.
Jaha.
Och nästan panik.
Ja, men gjorde kan någon show.
Ja, snyggt. Vi spelade primater med topplån. Då kom forskare fram till att hippocampus är liksom...
Låter som något på ett universitet där man bor.
Ja, men det är det inte, utan det är den delen av hjärnan som är huvudansvarig för att liksom plocka fram minnen ur långtidsminnet fram till liksom korttidsminnet och sortera in minnen från korttidsminnet in i långtidsminnet.
Min son är nog dålig.
Ja, du har pratat om den tidigare, och du har pratat om det att taxichaufförer som körde taxi och skulle lära sig 25 000 gator hade lite större hippocampus.
Den växte med uppgiften.
2013 då, så lät forskare vid ett universitet i Pennsylvania, en testgrupp, spela ett virtual reality-spel. Då fick testpersonerna först gå omkring i en fiktiv stad.
Mm.
Lära sig, känna staden lite grann.
Mm-hmm.
Sen så fick de en uppgift att de skulle leverera paket till olika ställen i den här stan.
Mm-hmm.
Så levererade de paketet, och först när de hade levererat paketet fick de veta vad det var i paketet. Sen visade man upp de här sakerna, säg att de hade levererat en boll.
Mm-hmm.
Så visade man upp en boll, och då triggade det samma neuroner i hippocampus som de hade använt när de var där utan att veta att det var en boll. Med andra ord, hjärnan skapar en geotagg. Alltså på samma sätt som din mobiltelefon sparar platsen när du tar en bild,
ja,
så sparar hjärnan liksom platsen när du skapar ett minne.
Ah.
Och det är en mycket mer teknisk förklaring till varför du kommer ihåg pennan när du går tillbaka till ditt förra rum.
Ja.
Därför att hjärnan har gjort en geotagg.
Coolt!
Och det kan ju också förklara det här med Vivi. Jag är i Linköping i närheten av buskaget bakom Rävkullen. Min geotagg slår på och jag minns Vivi, jag känner skam.
Precis som när man i sin telefon sorterar efter plats. Man zoomar in på en karta, och just där finns det ett antal bilder.
Det var två teorier, och det finns väldigt många fler. Skriv om en och berätta för oss. Och det skriver du till adressen fraga@andersochmans.com.
I ett fotoalbum, där står tiden stilla. mellan pärmarna i allting som förut.
Ankan Johansson,
ja.
Vad trevligt vi har haft.
Ja, trevligare än på länge. Ska vi inte ta en skånsk ort i amerikansk hiphop också?
Jo, det är klart vi ska. Har du en?
Idag går våran enda fasta programpunkt skånska orter i amerikansk hiphop in under rubriken matuppmaningar hos bosniska supergrupper.
Vem är det som har skrivit och tipsat?
Det är Filip i Göteborg.
Tack.
Hallå på er där. I den gamla dängan Tamburasi av den bosniska supergruppen Legende framkommer en uppmaning. Sångaren som sjunger just detta stycket ber lyssnaren att skriva en rap om att käka pudding 43 sekunder in i låten.
Det är ju fascinerande att våra lyssnare har sån härlig bred musiksmak.
Tamburasi alltså, med den bosniska supergruppen
Legende.
Dok koračam, skriven mrakom, želja me vodi.
Skriv en app om att käka mer pudding.
Ja, det tyckte jag.
Ja, ja, det var ju till och med det Filip skrev. Vi lyssnar igen.
Skriven mrakom, želja me vodi.
Det var ganska bra, va?
Absolut.
Det var allt för skånska ort i amerikansk hiphop den här gången.
Vi rundar av, Ankan.
Ja, det gör vi.
Vad trevligt du har varit.
Ja, det var nästan rekordtrevligt idag.
Du som lyssnar, tusen tack för att du gör det. Och fortsätt att skicka in frågor. Vi behöver ju dem för att kunna göra den här podden.
Ja, adressen är fraga@andersochmans.com. Vi är tillbaka om 2 veckor, för då är det...
varannan vecka.
Så hörs vi då. Hej då.
Puss och kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.